Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på hillsong.se.
Kom igen Norra, kan vi hålla i den applåden också Norra på vårt Örebro campus som länkar in just nu. Mästa med Tobias och Jennifer precis. Första gången vi gör ett förmiddagsmöte på många år i vår nya lokal Hive i Örebro. Också håll i den applåden för Malmö. Håll i den applåden för Malmö. Fick filmer från lovsången i Malmö som var någonting helt otroligt. Wow för Malmö. Och alla som är online, de kan också få en applåd. Alla som är med oss online. Tack teamet. Tack Daniel också, jag kallar upp er senare. Bra jobbat. Underbart, vilken förmån det är. Faktum är att jag har sagt det någon gång säkert förut, men det är värt att upprepas igen. Jag ser det som den absolut största förmånen i hela livet, förutom att vara Beas man och Adrian och Matteo och Biancas Albas pappa. Att få predika, att få stå på en plattform och få läsa Guds ord och tala ut över ditt liv. Det är ingenting som jag tar lätt på. Jag känner weighten och bördan, men också förmånen att få göra det. Och inte minst här på Norra Campus, så kanske ännu mer till Örebro där de riktigt kristna finns. Så är det, lite, det är en annan sak till City, men alltså nu är man här. Får man ju skärpa till sig lite. Men jag har någonting som brinner på mitt hjärta. Det har jag alltid, det vet du. Men jag har någonting som brinner på insidan av mitt hjärta. Du vet, jag känner mig, jag sa till någon, jag ska inte predika om Jeremia, men jag har läst väldigt mycket om Jeremia den sista tiden. Och han pratar om att han har Guds eld. Han säger på engelska, i den engelska bibeln i alla fall, his word was in my heart like a fire shut up in my bones. Alltså att det gick liksom inte att släcka den här elden. Och han kallades för den gråtande profeten. För ibland så orkar han knappt med att det brann sådär. Men och så känner jag ibland också att det brinner på insidan. Och det gör det den här morgonen också. Det brinner på insidan av det Jesus har gjort i mitt liv. Och det jag vet han vill göra i ditt liv också den här morgonen. Så jag ska läsa, jag vill läsa liksom två så här. För det är Smilla Åling och Reda. Lyssna nu, här får du liksom så här kort recap vad som sker. Vi ska läsa ett ställe för Nya Testamentet, ett ställe för Gamla Testamentet. Och sen så kommer Emeline upp igen och så kommer vi sjunga en kör. Två runder på en bridge. Och sen ska vi be till Gud. Och innan det ska vi titta på ett filmklipp. Och i allt det där så kommer den helige ande verka i Jesu namn. Men jag vill visa ett filmklipp för dig. Och innan vi sätter på den. Vi hade ju en helt otrolig påsk i vår kyrka. Det känns som det var 2,5 månader sedan, men det var typ 10 dagar sedan. Men det är 14 dagar sedan vi hade påsk. Men och vi hade en helt fantastisk påsk, både på långfredagen och påskafton här i vårt norra campus på Skärtorsan i Malmö, hörde jag. Och massa folk från Örebro som var uppe i Stockholm på långfredagen också. Men så avslutade vi på söndagkvällen sent. Vi var igång 19.30 och så klarade närmare 22 i Göteborg. I en helt knökfull St. Pauli-kyrka där det var ståplats bara. Och jag vill bara visa ett filmklipp för dig. Ett klipp från den kvällen. Kan jag få göra det? Kan vi spela den på okej nivå? Volym i alla fall. Ja, hon är inte för lågt här nu. Och bara se om du känner samma sak som jag känner. Titta på det här bara. Fantastiskt, eller hur? Där kommer han. Håll i den applåden om du känner. Jag lämnar allt. Jag känner bara så. Jag lämnar. Jag kommer Norra. Örebro, jag lämnar allt. Ja, jag tänkte. Norra, det är liksom. Jag lämnar allt. Har du tänkt ibland på de sångerna vi sjunger? Jag lämnar allt. Ja, men det är en sak att stå och sjunga det. Men sen när kollektinken så. Jag vet inte. Du vet så här. Eller när Gud säger. Du vet. Så ta det här dåliga. Men min välsign. Jag lämnar allt. Titta på min predikan. Skriv det, Örebro också. Jag lämnar allt. Jag lämnar allt. Vet du, jag älskar det med lovsång och tillbedjan. Att våran religion, även fast våran tro är väldigt mycket mer än religion. Det som skiljer den från väldigt många av de andra större religionerna är sången och tillbedjan. Det är en vital del. Det är inte bara någonting för någon som gillar kristna playlists på Spotify. Nej, det är en del av våran tro, vår liturgi. Vi sjunger. Alltså, muslimer gör det inte, hinduer gör det inte, buddhister gör liksom chants, men de sjunger inte. Men vi sjunger. Det kan du veta. Varje söndag du kommer hit, innan vi predikar, om du är på youth, på kids eller här, så kan du vara helt säker på att vi kommer storma himlen först och vi kommer tillbe Gud. Och vi gör det därför att vi tror att det är en viktig del av vår tro. Vi gör det därför att Bibeln har över 400 bibelord som direkt pratar till dig och mig om våran tillbedjan. Och de flesta av de bibelorden, well, faktum är att det finns en hel bok. Den längsta boken är en sångbok i Bibeln, Saltaren. Bara salmer, över 150 stycken sånger, lovsånger, tillbedjan. Och de flesta av de här bibelorden, de är inte så här, sjung om du känner för dig, sjung om det känns bra, sjung om det är rätt tonart, om du mår bra, om det inte regnar. Nej, nej, nej. Bibeln, psalm 33. Alltså, Bibeln befaller oss att sjunga. Sjung till Herren. Lyft heliga händer. Sjung en ny sång till Gud. Prisa Gud. Inte någonstans läser jag om du känner för det, utan sjung. Och så såg jag det här klippet och liksom någon skickade till mig, och så postade jag det på Instagram här om veckan, måndag dagen efter vi hade haft en stor påsk. Och jag vet inte hur det är med dig, men då får man ibland människor som skriver sådana här DMs, så direkt meddelande får man på Instagram. Oftast är det väldigt positivt, men det här började på måndag morgon med så här: varför? Stod det bara. Får du såna också? Och kan jag läsa vad den här människan skrev till mig? Eller? Jag vet inte vem den här människan är. Så, varför? På riktigt, varför? Jag hajar inte, Erik. Varför står en hel kyrka upp och sjunger, typ som i trans, och lyfter sina händer mot dig, Erik? Det är riktigt sjukt. Kan du inte se det? Får du såna DMs också ibland? Eller? Får du det? Jag bara, tack Jesus. Yes, okej, okay, amen. Gå och byta blöja på mina barn och så kör vi. Men vet du, vill du höra hur jag svarade? Och det födde lite grann den här predikan, för jag tänkte så här, du vet, det är en ganska bra fråga på ett sätt, varför? Tack för att du ställde frågan varför. Det är ju ganska bra, så här, varför? Relevant fråga egentligen. Så jag skrev så här, well, till att börja med, de lyfter inte sin händer mot mig. Men varför de står upp och sjunger så högt, det vet jag faktiskt inte riktigt. Du får fråga dem. Men kanske värderar de Gud och hans ord ungefär på samma sätt som en fotbollssupporter värderar sitt lag och jublar, skriker, gråter och kramar om människor som de aldrig tidigare träffat. När någon person de inte kan namnet på sparkar på en rundgrej som går in i ett nät mellan två stolpar. Jag vet inte. Kanske visar de sin uppskattning och värde till något som sänt sin egen son för att betala priset för deras skit, synd och tillkortakommande, som fixat frälsning, evig frid och evigt liv till dem. Jag vet inte. Du får fråga dem. Kanske bär de något som är för tungt för dem att bära. Kanske är det ett rop på ett hjälp. De kom kanske dit för att fightas mot depression, mot fiendens attacker. Varför lyfter de händerna? Jag vet inte riktigt. Fråga dem. Men kanske behöver de honom. Mer än luft, mer än vatten, mer än allt annat. Sen kom det inget svar tillbaks. Det var säkert för långt, så de orkar inte ens läsa så länge. Om varför du och jag tillber. Och om vi ska sjunga ja, jag lämnar allt, så behöver vi kunna sjunga ja, jag lämnar allt, eller? Annars så blir det här liksom kristen karaoke som vi håller på med. Och det är inte det vi håller på med, våran lovsång och tillbedjan. Och vet du, jag hittade ett ställe i Bibeln där en kvinna tillber och lovsjunger Jesus så mycket så till och med lärjungarna får för sig och typ, alltså hade det varit 2024 hade de skickat ett DM till Jesus och skrivit, varför? Det här är helt sjukt. Nej, men det är på riktigt. Det här är helt sjukt. Kolla, i Matteus kapitel 26, vers 6. Kolla här, fyra verser. När Jesus var i Betania, i Simon den spetälskes hus, kom en kvinna fram till honom. Hon hade en alabasterflaska med rabatterad olja. Hon hade en alabasterflaska med liksom parfym on sale. Nej, hon hade en alabasterflaska med liksom leftover olja. Nej, det står inte det. Med dyrbar olja. Och hon hällde ut den över hans huvud där han låg till bords. När lärjungarna såg det blev de upprörda och sa, varför? Detta slöseri. Den kunde man ha sålt för mycket pengar och gett till de fattiga. Det är en ganska bra fråga. Varför? Jesus märkte det och sa till dem, varför oroar ni kvinnan? Hon har gjort en god gärning mot mig. Du vet, den där frågan varför som lärjungarna hade, vet du vad den gjorde? Den devalverade värdet på tillbedjan som precis den här kvinnan höll på med. Och den devalverade också värdet på den som hon tillbad. Yes? Så när vi är lite så här, jag får se om jag lämnar allt, om jag känner för lågkungen här dagen, det devalverar värdet när människor kommer hit. Människor som hör min röst, kanske någon i Örebro just nu som är där för första gången, eller i Malmö. Well, och så tittar de på någon som står i raden och de lite, lite halvhjärtat står och sjunger. Wow, jag är inte säker på att de fattar då värdet när vi sen går upp och ska fira nattvard. Men när man kommer in i det där rummet, som vi precis såg i St. Pauli, det är ju utan tvekan om att det finns någonting som människor värderar väldigt, väldigt, väldigt högt. Så lärjungarna säger varför. Och vet du vad jag gillar med Jesus? Han liksom svarar på varför med varför. Jag gillar det. Det är lite som faktum att jag sa det till Bea, min fru, häromdagen. Så här, jag ska sno det Jesus gör. För våra barn, föräldrar, berätta för mig om det är sant. Det vanligaste ordet som jag hör nu, 24-7, är varför. Framförallt när man börjar få tonårsbarn. Varför? Malmö, är ni med mig? Varför? Varför? Alltså, vad är problemet? Du vet, och nu, jag lovade mig själv, jag ska aldrig bli som min mamma och pappa. För till slut så var de så trötta på mig, så de bara, deras svar var bara det här. Det mest hjärndöda svaret, du vet vilket det är. Varför? Därför. Jag är den pappa nu, jag bara, därför. Jag orkar inte ens längre. Men häromveckan så testade jag faktiskt med det här, det Jesus gör. För Jesus möter ju ett varför med varför. Så när mina barn bara, pappa, varför måste vi ta undan maten och diska? Och jag bara, varför sitter ni vid mitt bord och äter mat som ni inte betalat för? Vet ni vad jag pratar? Varför? Varför? Lyssna, varför devalverar värdet? När lärjungarna säger varför, så nedvärderar det personen hon hedrade. Jag är en worship stalker. Alltså jag tror på riktigt att jag kanske är den som faktiskt mest har tittat på Hillsong Sverige när ni lovsjunger. Har ni tänkt på det? Det finns nog ingen som har suttit här eller på andra scener i Malmö eller Bro och andra ställen och tittat på dig när du lovsjunger. Jag har sett alla er, många av er i alla fall, den här första raden, hundratals gånger. Jag har sett er när ni älskar Jesus, sett er sms och lovsjunger, jag har sett er liksom, du vet så här. Jag har sett, vet du vad jag menar? Jag är en worship stalker och jag har haft en, det finns en, i vårt City Campus så finns det, bara för några månader sedan, så var bara, det var en tjej som bara, hon lovsjöng Gud så passionerat. Och jag åkte hem till Bea och så sa jag bara, alltså Bea, jag måste bara säga, det finns en tjej, jag bara älskar att titta på den när hon lovsjunger. Och det landade, kände det helt så bara, va? Ska hon lovsjunga en annan kyrka kanske? Nej, jag bara, nej, det sa hon inte. Men och så pratade vi om det. Hon bara, varför tror du hon lovsjunger? Jag vet inte, jag måste fråga henne, sa jag. Och en dag så gick jag fram och bara frågade så här, jag älskar att titta på den lovsjunger. Du är så passionerad. Och så berättade hon sin story. Och jag kan inte berätta den nu för det här online och grejer. Men det var, alltså, om du hade hört det hon berättade så hade du fattat att hon kommer lovsjunga Gud i resten av hela sitt liv. För det mirakel som Gud hade gjort i hennes liv. Helt outstanding. Och när jag tänkte på det och tänkte på den här storyn så skrev jag så här. Lyssna, skriv det här om du vill. Bara en person som har fått allt förlåtet är beredd att ge allt tillbaka. Ja, jag lämnar allt. Lyssna, det är bara en fråga om vi har rätt uppenbarelse. Vissa människor som är med röst och säger så här, men jag är liksom inte, jag höll inte på att dö. Och jag har liksom inte, du vet så här, och jag, Gud har inte räddat mitt äktenskap för det har varit helt bra hela tiden och vi bråkar aldrig. Du vet så här, men, well, om man går lite längre i det så säger Bibeln att syndens lön är döden. Så Gud har faktiskt räddat dig. Han har faktiskt räddat ditt liv. Och vi kan läsa Bibeln ibland och så kan vi läsa om en kvinna som liksom häller ut olja över Jesus och så bara ingen kontext. Och man bara, det var konstigt. Eller så kan vi läsa typ flera av evangelierna. För det står ju flera evangelier om den här tjejen. Så om vi till exempel går till Johannes. Du får bara lita på mig nu. I samma ställe så berättar Johannes om hur han såg den här kvinnan. Och han berättade att bara några dagar innan så hade han varit hemma hos den här kvinnans brorsa. Som hette Lazarus. Och uppväckt honom från de döda. Så 6 dagar senare när Jesus kommer och hälsar på. Så är det samma man som precis har uppväckt hennes storebror från de döda. Tacka för att hon är tacksam. Det är klart att hon tillber Gud och tackar honom. Men när vi inte förstår kontexten av det. Så blir det precis som den här personen som messade mig på Instagram. Varför? Om man inte förstår helheten av vad lovsång och tillbedjan är. Att det ytterst sett är en tacksägelse tillbaka till Gud för vad han har gjort. Okej, ett bibelställe till. Gamla testamentet. Har ni hört, jag sprang över det här faktiskt bara här om veckan. På engelska kallas det för The Law of First Mention. Har ni hört det? På svenska, alltså typ principen eller lagen om första omnämnande. Många teologer vet det här. Kan vi gå lite djupare 2 sekunder bara? Okej, många teologer men även forskare. De kan, arkitekter, förlåt, ingenjörer också vet om lagen om den första omnämnande. Om man vill veta vad ett ord eller en handling, liksom vad grundbetydelsen för ett ord eller en handling är, så kan man använda den här principen, the principle of first mention, alltså första gången det ordet eller den handlingen nämns. Okej, okay? Är ni med? Ni är kvar? Så jag gjorde den övningen den här veckan. Jag bestämde mig för att titta första gången Bibeln pratar om tillbedjan och lovsång. The principle of first mention. Alltså lagen om första omnämnande, för att veta at the core. När Gud pratar om tillbedjan och lovsång, vad är det han menar? Okej, okay. Första Mosebok kapitel 22. Första gången ordet tillbedjan eller lovsång används i Bibeln. Första Mosebok kapitel 22 vers 1. 5 verser står det så här. En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han hade sagt till honom, Abraham, och han svarade, ja, här är jag. Då sa han, ta din son Isak, din enda son som du älskar, och gå till Morialand och offra honom där som ett brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna och tog med sig 2 av sina tjänare och sin son Isak. Sedan han huggit ved till brännoffret gav han sig iväg till platsen dit Gud hade sagt till honom att gå. Och på tredje dagen lyfte Abraham blicken och fick se platsen på avstånd. Han sa då till sina tjänare, stanna här med åsnan. Jag och pojken går dit bort för att tillbe. Första gången ordet tillbedjan och lovsång nämns i Bibeln. Jag och pojken går dit bort för att tillbe. Sedan kommer vi tillbaka till er. Jag älskar det. Att första gången Bibeln, kom igen Malmö. Första gången Bibeln pratar om tillbedjan och lovsång, så är det inte om andra sången med en rökmaskin och en ljusmaskin och en LED som blinkar. Nej, det är om en 100-årig gubbe och hans tonårsson som den här gubben och mannen och gudsmannen tar upp för ett berg för att offra honom. Men han säger inte offra, han säger tillbe. Bara det säger mig att det finns ett samband mellan vårt offrande och våran tillbedjelse och våran lovsång. Om våran lovsång inte kostar oss någonting. Den här alabasterflaskan kostar en årslön, säger Bibeln. Ja, jag lämnar allt. Alltså at the core så är det vad lovsång och tillbedjan är. Och jag har svettats när jag har brottats med det här bibelstället den här veckan. Låt mig berätta varför. För att när man ska predika om det här stället, alltså det är ganska lätt att ta ett ställe, för ofta så är det 2 problem. Om man ska predika så måste det finnas något problem och en lösning. Någon form av dramatologi. Well, ofta så är det typ en människa som failar. Typ som David, han failade. Eller typ som Petrus failade eller Erik failar. Eller så är det typ en fiende som försöker attackera människan. Och så kommer Gud till räddningen. Gud är alltid lösningen. Lyssna, det som har fått mig att stressas lite grann den här veckan i att det här stället så är det Gud som är problemet. Ja? Yeah. Utan Gud är det inget problem här just nu, eller hur? Men Gud ber Abraham gå och offra sin egen son. Jag skrev så här, skriv det här. Du ska skriva det här någon. Om Gud alltid ber dig göra det du vill göra, så följer du troligtvis inte Gud, utan dig själv. För det är sant att Gud vill att vi ska ha allt och överflöd. Och liv i överflöd. Och han vill väl välsigna dig. Men inte varje gång jag följer honom så får jag en ny Tesla. Och en löne, liksom förhöjning, ökning. Och bara vinner på alla områden i hela livet. Inte alltid är det så. Ibland så använder Gud prövningen för att dra fram mer tro i mitt liv. Och få se vart jag sätter min förtröstan till. Och om det är sant att jag menar det jag sjunger. I give you my everything. Menar du verkligen det, Erik? Har jag känt Gud säga ibland. Och ibland har jag varit tvungen att vara så ärlig och säga till Gud. Jag hoppas det. Jag hoppas det, men lär mig Jesus och visa mig. Du vet typ så här, du vet när Gud pratar med Abraham, i alla fall i min bibel, så är det som att Gud bara säger, Abraham, du vet den här sången som du älskar att sjunga, Abraham. Han bara, nej, vilken menar du? Så här, men du vet den här, ja, nu lämnar jag. Ja, Abraham, jag älskar den sången så här. Älskar du den sången på riktigt, Abraham? Ja, absolut. Jag älskar den. Okej, men offra den enda son som du älskar, Isak, offra honom. Jag tänker så här, att Abraham, det första som nog kom upp i hans huvud, vad tror du att det var? Varför? Varför, Gud? I 75 år så gick jag och Sara och vi väntade på att få ett barn. Jag fick skämmas ihjäl. Vi gick på baby showers men jag hade inga barn. Du vet, och så fick vi ett löfte. Och så tog det 25 år till och jag fick skämmas ihjäl. Och liksom, och nu när jag äntligen har fått min egen son, löftet om att jag ska vara fader till nationen, Gud. Varför? Det här makar inte sens för mig. Varför, Gud? Varför ber du mig lämna allt? Och när jag läste det så tänkte jag, det där är nog ett ord till vissa människor som hör min röst just nu, som lever med ett varför. Du säger, varför blev det så här? Varför kommer mina barn inte tillbaka till kyrkan? Varför blir det inte bättre i mitt äktenskap? Varför får jag inte det där bönesvaret som jag bett för så länge? Eller vissa som sitter i Örebro eller Malmö just nu och bara, varför det här sista året? Varför kommer jag tillbaka varje vecka till kyrkan och jag bara kämpar fast det inte känns bra? Well, kanske finns svaret till varför i den här texten och i våran tillbedjan. För kolla vad vi precis läste. Första Mosebok kapitel 22, vers 1. Här kommer svaret på varför. En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Där har du varför. En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Alltså testade Gud. Och Bibeln säger att Gud kommer aldrig pröva oss över våran förmåga. Kolla Jakob 1 och 12. Jakob 1 och 12. Salig är den som håller ut i prövningen. Det här är till någon som har ett varför den här morgonen. För när han har bestått provet, eller hon har bestått provet, så ska han eller hon få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som blir frestad ska säga det är Gud som frestar mig, för Gud frestar inte. Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Gud frestar ingen, men han prövar dig och mig. Och han prövade Abraham. Han prövade, är det sant Abraham att din favoritsång är jag lämnar allt? Ja, okej, då vill jag pröva dig Abraham. Då vill jag pröva dig. Och när jag tänkte på det så tänkte jag lite grann på liksom, på skolan. Och jag ser att vissa från youth går i skolan fortfarande. Jag var jättebra på muntliga prov. Alltså skriftliga prov, inte lika bra. Det var därför Andreas Nilsson var min bästa lärare i bibelskolan. För det var bara muntliga prov i bilen. Det var aldrig något. Det var därför jag liksom hade A på allting. Men skriftliga prov, inte så mycket. Och när jag tänkte på skolan så tänkte jag så här. Det fanns två dagar jag älskade. Alltså sista dagen i skolan, grymt. Men vet du vilken den andra dagen var? Den första. Vet du varför jag älskade den första? För att det var aldrig prov på första dagen, eller hur? Ja, yeah. Första dagen handlade mest om typ kläder och typ om man skulle sitta någonstans. Om man fick en bra plats. Det var aldrig prov. Eller bara en riktigt dålig lärare liksom ger en ett prov på någonting som den läraren inte har lagt ut. Eller hur? Aj, aj, aj. Alltså, det innebär att Gud kommer aldrig pröva oss på någonting som man inte redan har deponerat in i våra liv. Så någon människa kan säga just nu, vet du vad? Tack Gud för att du prövar mig. Det här är en prövning och större är han som bor i mig än allt som kommer emot mig. Och om jag går igenom det här så betyder det att jag har någonting här inne som Gud redan har deponerat in i mig. Någon som hör mig röst, lyssna. Jag vill säga till dig, du kommer överleva cancern i Jesu namn. Gud kommer vinna över den. Eller den här drive season du går igenom just nu. Gud har deponerat saker i dig som kommer bara resa sig upp i tro när Gud prövar dig. Du har något på insidan som är större än prövningen. Du har någonting på insidan som är större än prövningen. Och det älskar vi snart klara. Det älskar med det här stället, det är att det liksom inte är första provet som Abraham fick här. Det här är liksom, vad heter den sista uppsatsen? EU-uppsatsen. C-uppsatsen, okej, okay, C. Det här är liksom C-uppsatsen. Det här är inte första glosorna i ett A liksom. Han har varit med om tidigare prov. Första Mosebok kapitel 12. Gud bara, Abraham, ja absolut. Gå in i det förlovade landet. Gå mot det, jag ska visa vart det är. Men vart är det? Gud bara, gå. Ja, men när kommer du visa mig då? Jag kommer visa dig. Ja, men när? När jag visar dig. Alltså litar du på mig? Och Abraham klarade det provet. Nästa prov ett par kapitel senare, hans brorson Lot, som var liksom en toxic relation som han hade. Gud bara, du behöver göra av med den relationen. Den drar ner dig. Abraham först här, ungefär som vissa kristna, bara, nej, men jag bara känner att jag ska älska den här personen tillbaka till kyrkan. Och alla andra runt omkring bara ser hur den relationen bara drar ner dig. Och Abraham bara, han klarade provet. Han bröt med sin brorson Lot. Sen kom ett test till. Alltså titeln på det testen var typ så här. Vänta jättelänge på Guds löfte. Efter att löftet har kommit, vänta typ 25 år och se om det händer. När Abraham gjorde det provet så kom det tillbaka och det stod F på det provet. Han klarade inte det. Han klarade inte att vänta på löftet. Men då kände jag också när jag läste om prövningen att det också finns nåd. För när du och jag inte orkar med prövningen och försöker ta saken i egna händer, då finns det nåd och grace som trumfar vår egen liksom mänsklighet. Och Guds löften är fortfarande sanna i vårt liv. Och så kommer vi till det här stället igen då i första Mosebok när Abraham ska sättas på sitt slutprov medan låsningsteamen kommer upp. Och, eller faktum att det räcker med keyboardist. Och så skrev jag så här. Vi vet inte vad det innebär att säga ja, jag lämnar allt. Förrän Gud har bett oss lämna det som betyder allt för oss. För vi tänker så ofta, Gud, jag ger dig typ, alltså det dåliga. Ja, jag lämnar allt, all min sjukdom. Ja, jag lämnar allt, all min synd. Allt till dig. Att inte mina löften har kommit till fulfillment, yes, än. Du vet, så tänker vi ofta. Men allt betyder ju allt, eller? Allt är ju allt. Alltså, allt är ju välsignelsen också. Allt är ju löftet också. Allt är också det goda, bilen och huset och barn. Du vet, allt är ju allt, eller hur? Allt i allt, men jag tror så ofta så rånas vi på välsignelsen. Eller vi förstår inte den riktiga kraften i tillbedjan. För vi tillber Gud så här. Gud, jag lämnar allt. Och så bara håller vi i det så jättehårt. Och Gud bara, men jag vill ge någonting. Vad ger det till? Men, ja, men alltså, ta allt du vill, men inte mina drömmar, Gud. Gud, ta allt du vill, men inte den här välsignelsen. Gud, det kan inte vara du som vill ta. Den här var ju en välsignelse som kom från dig, Gud. Och Gud bara, ge mig allt. Alltså, ge mig allt. Ge mig allt. Och hur vet vi att till och med Abraham tänkte så? Well, vi läste precis i vers 2 i första Mosebok kapitel 22. Så säger Gud till Abraham så här. Ta din son Isak. Din enda son som du älskar. Han hade en son till som heter Ismael. Och det var han som kom när de försökte skynda på löftet. Jag tänker att Abraham tänkte så här. Ta din son. Ja, ta Ismael. Här, varsågod. Ta Ismael. No problem. Ta honom, Gud. Ungefär som du och jag tänker så här. Ja, jag lämnar allt. Ta min skit. Absolut. Ta mina tillkort, min synd. Allt det där som jag bett på. Vet du, kan lite på. Ta det, Gud. Gud bara, ja, jag tar det. Men jag vill också ha Isak. Din enda son som du älskar. Och jag älskar hur Abraham responderar. Du vet att han är med i trons hjältar. För bara en sån här respons får en, ger en plats där. I vers 3, kolla här nu. Tidigt nästa morgon sadlade Abraham åsnan. Tidigt nästa. Hade det varit jag och Gud hade sagt, du bara ta din enda son som du älskar, Matteo eller Adrian, och offra dem. Vi hade försovit mig. 100, jag har inte kommit. Kan inte varit Gud. Det där är inte Gud. Det kan jag säga. Jag hade bara. Men Abraham bara, tidigt nästa morgon, ser du direkt han lyder. Och det finns någonting med liksom våran direkta lydnad i våran tillbedjan och respons. Gud, jag ger dig allt här, för du har gett mig allt. Jag behöver inte ens fundera, allt tillhör dig, Gud. Den här morgonen också, all min välsignelse också. Och så säger, kolla, på något sätt så tycker Bibeln att det är viktigt att vi ska veta att Isak bar upp ved, trä, för ett berg. Och på tredje dagen så kommer han upp för berget. Mäktigt att Bibeln säger det, eller hur? Bara fick mig tänka på att det är någon annanstans jag läser Bibeln om en man som går upp på tredje dagen med någonting trä upp. Men så säger han i vers 5, vi läste precis. Jag och pojken går dit bort för att tillbe, vers 5. Sen, lägg upp det vers 5 bara. Jag och pojken går dit bort för att tillbe. Kolla här nu. Sen kommer... Varför står det vi? När jag läste det i morse, eller i natt, så jag bara skrek till det. Men jag bara, vad är det? Jag bara, varför står det vi? Har inte Gud bett Abraham gå upp? Om Abraham lämnar sina två tjänare, gå upp med sin son för att offra sin enda son, då kommer ju inte vi tillbaks. Då kommer jag, Abraham, tillbaks. Inte vi. Men när jag läste inte jag så där. Det där är faith. Det där är varför man har en plats i trons hjältar. Det är därför Hebreerbrevet säger i kapitel 11, vers 17. I tron bar Abraham fram Isak som offer när han blev satt på prov. När han sa, vi kommer tillbaka, sa Gud, jag litar på dig. Han som välsignar är viktigare än välsignelsen jag får tillbaks. Ja, jag lämnar allt, Gud. Även fast jag inte förstår alls, Gud. Och även fast jag inte håller med dig. Lyssna, absolut, jag kan göra som du säger. Men vi kommer tillbaks. Vi på ett eller annat sätt så kommer du hitta ett sätt. För du har välsignat mig, Gud. Och så säger Bibeln i första Mosebok. Vi klarar det. Nu kan låtsasteamet komma upp. I första Mosebok kapitel 22, vers 7. Isak sa till sin far Abraham. Far, han svarade, jag är här, min son. Ungefär som du och jag ibland, bara Jesus. Och Gud svarar oss i lovsången, jag är här, min dotter eller min son. Jag är här, min son. Han sa, vi har eld och ved, Isak säger det här. Men var är lammet? Vad är lammet till brännoffret? Abraham svarade, Gud kommer utse åt sig lammet till brännoffret, min son. Hur många vet att Isak, de flesta hävdar att han var en tonåring på den tiden. Alltså, har du sett en tonårsgrabb? Min tonårsgrabb är typ större än mig nu. Alltså, det är inte så att Isak inte fattade. Det var inte så att Isak inte kunde typ bara satt sig upp. Men jag tycker det är så mäktigt för alltså hur han väljer att typ att Isak väljer själv att typ bara lägga sig ner. Och han säger bara, far vad är du? Och han bara, här är jag. Ungefär som Jesus sa, fader, om det är möjligt, låt den här bägaren passera mig, men inte som du vill utan som jag vill. Så han ligger ner och tittar upp på sin far. Vad är lammet? Och Abraham säger i tro, Gud ska utse åt oss lammet. Och Isak, han ligger kvar troget. Och jag älskar vilken bild det är på Jesus, hur han valde att hänga kvar på korset helt frivilligt. Han kunde såklart rädda sig själv, bara befallt en legion av änglar och bara befria honom. Men han valde att ge sitt liv på ett kors. Så när Isak ligger där, så står det att Abraham, han lyfter sin arm. Han är redo att offra sin enda son som han älskar. Han är redo på riktigt för första gången att säga, ja, jag lämnar allt, Gud. Gud, jag lämnar det till dig. Och så står det att han lyfter armen. Och när han lyfter armen för att ta slut på livet, på sitt löfte som han har väntat på i över 100 år, så hör han en röst, precis när han ska slå till, så hör han en röst som ropar i vers 11. Då ropade Herrens ängel till honom från himlen, Abraham, Abraham. Han svarade, jag är här. Då sa han, lyft inte din hand mot pojken och gör inte något ont mot honom. Nu vet jag att du fruktar Gud, älskade fruktar, när du inte ens har undanhållit mig, din enda son. Inte frukta som att jag är rädd, men frukta som att Gud, jag lämnar allt till dig. Gud, min ekonomi är din. Min tillbedjan är din. Mina välsignelser är dina. Mina tillkortakommanden är dina. Min otro är din. Min tro är din. Mina mirakel är dina. Mina mirakel som inte skett än är dina. Gud, det jag tror på är ditt, Herre. Min framtid är din. Mina drömmar är dina. Gud, min framtida spouse är din. Mina barn är dina. Min partner är din. Mitt äktenskap är ditt. Gud, mitt jobb är ditt. Min bil är din. Mina tankar är dina. Varenda andetag jag tar är dina. Luften som jag andas är din. Varenda morgon när jag vaknar, så är det för din skull. Och jag går och lägger mig för din skull. Herre, jag kanske misslyckas gång på gång på gång. Men Gud, idag vill jag säga till dig igen att jag lämnar allt till dig. Det är lovsång. Det är tillbedjan. Det är att tillbe Jesus. Att lovsjunga honom. Och det brinner på mitt hjärta. För jag tror att Gud vill göra någonting just nu i våran tillbedjan. Om du har varit med i våran kyrka ett tag, så har du känt att det Gud gör just nu de sista veckorna. Jag vill förklara så att du förstår, så att du, liksom, du som är här ny också och så vidare. Men Gud andas, och Guds närvaro i våran tillbedjan just nu är på ett sätt som jag inte varit med om på 18 år i våran kyrka. Och jag tror att Gud vill att du och jag ska förstå kraften i vad tillbedjan är och lovsång. Och när vi lyfter upp Jesus och när vi säger ja, jag lämnar allt, då kommer den helige ande. Den helige ande måste glorifiera son. Då kommer kraften. Och det är kraften som leder till människors frälsning. Inte genom människas styrka eller kraft, utan genom din ande. Det är det som leder till förändrade liv, till frälsta liv, till barn som växer upp och blir God changers och pastorer och ledare som förvandlar vårt land. Kraften som kommer av den helige ande. Den helige ande som kommer som en respons av ett helt folk som säger, vi lämnar allt till Jesus. Vi lyfter upp hans namn. Då kommer den helige ande. Kraft i Jesu namn. Kom, ska vi ställa oss upp. Bara stanna kvar med mig några sekunder. Örebro och Malmö också. Vi är strax klara. Jag lovar det, vi ska inte hålla på jättelänge. Halleluja. Bara slut dina ögon. Örebro och Malmö också. Och här i norra online. Bara slut dina ögon. 2 sekunder. Vi prisar det här. Vi lovar det här. Halleluja. Thank you God. Tack Jesus. Tack Jesus. Åh, vi prisar det här. Vi lovar det här. Kom, kanske skulle bara sträcka fram båda dina händer rakt framför dig just nu, bara med öppna händer så här. Bara sträck ut dem. Thank you God. Herre, vi lämnar allt till dig den här morgonen Jesus. Vi tillber dig och vi lovsjunger dig, Herre. Herre, lammet som tronar på våran lovsång Jesus. Herre, förlåt för alla gånger jag har hållit fast i det som egentligen har varit en otro till att jag inte litar på att du vet bättre än jag vet bättre, Herre. Den här morgonen så vill jag surrender. Herre, jag vill ge allt till dig igen, Herre. Herre, till den som har skapat mig. Till den som har blåst liv i mig, Herre. Till den som vet mycket bättre än mig. Herre, till den personen, till den guden vill jag ge allt, Herre. Herre, vi lovar, vi tillber dig. Kom an. Thank you, God. Helige ande, kom, kom. Jesus, 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 Jesus.
Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Sweden. Om du vill veta mer om våran kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på hillsong.se.